Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och de nominerade är
Årets ljud. Från golvet, arbetet. De inlåsta pojkarna. Lantbrukspodden. Man Lantbruk. Intergalaktiskt. Ny teknik.
Vinnaren av årets ljud är Arbetet!
Ja, så att välkomna till säsong 2 av den fortsatt icke-prisbelönta podcasten Intergalaktiskt som görs av Ny Teknik. Nu kör vi!
Intergalaktiskt, säsong 2.
Intergalaktisk. Intergalaktik.
Intergalaktik. Intergalactic.
Viktor, kul att se dig. Det är dags att återigen ta oss an rymden med en ny säsong av Intergalaktiskt. Hur är läget?
Ja, men det är bra och det är verkligen dags. Vi har väntat länge. Inte helt frivilligt. Vi har fått, vad säger man, värma upp vår chef som inte var helt övertygad om att det var dags för en säsong 2. Men till slut.
Det har hjälpt med alla mejl som jag har fått in som har frågat när kommer det? Rymden är stor, det finns mycket att snacka om. Så det är väldigt uppskattat.
Ja, verkligen.
Som introt hintade så var ju podden också då nominerad till tidskriftspriset i kategorin Årets ljud. Så här lät du, Viktor, på själva galan när vi då inte vann.
Alltså, sån otrolig besvikelse. Aldrig varit så besviken i hela mitt liv. Sen vill jag säga en massa andra saker, men det kommer inte bli bra. Men ja.
Hur är läget idag?
Stark reaktion där på signal. Inte riktigt så... Jag är fortfarande besviken, helt klart. Men har också börjat omfamna den andra tanken att det var väldigt, väldigt roligt att bli nominerad. Hur känner du?
Ja, nej, det var jättekul att bli nominerade. Jag tänkte nog aldrig att vi skulle kunna vinna det mot det startfältet som var. Så det var roligt att få gå på fest. Sen i det här klippet, jag undrar verkligen vad våran chef Thomas sitter och pratar om i bakgrunden. Det är något med Polen och man vet inte riktigt vad som händer.
Nej, det var lite stökigt där. Men ja, det är intressant. Det är någon sorts curse hos mig att jag tänker att jag alltid ska vinna. Alltså även då när jag följer fotboll och mitt favoritlag så är det så här. Ja, vi kommer vinna alltid. Men ja, man gör ju inte det. Men det är grundinställningen, att jag tänker att vi ska alltid vinna.
Men då tycker jag att vi satsar på att ha ännu bättre gäster, ännu bättre avsnitt det här året. Och så tar vi det nästa gång.
Ja, det tycker jag att vi kör på.
Idag så ska vi prata om Europa och rymden. Och för att göra det här så bra som möjligt så har jag tidigare intervjuat Carol Mundell som är forskningschef på den europeiska rymdorganisationen ESA.
High level.
Ja men exakt, det är en perfekt gäst att dra igång allt med. Intervjun är från september kanske. Det har hänt lite sedan dess, men det mesta som sägs skulle jag ändå säga är relevant och sant. Kan du något om hur ESA är uppbyggt?
Ingen aning. Jag säger man. Man tänker ju, när man tänker rymden och stora organisationer så tänker man ju NASA. Och ESA har jag lite svårt att placera.
Ja, men ESA är ju en europeisk organisation som egentligen då styrs av de medlemsländer som är med. Jag tror att det är 22 stycken. Och ESA har en generaldirektör som heter Josef Aschbacher. Och sen så stöds han av 11 chefer inom olika områden. Så det finns en chef för tech, en för rymdtransporter, juridiska frågor och så vidare och så vidare. Och sen så finns det då en forskningschef som heter Carol Mundell. Och hon låter så här.
So okay, you've been director of science for ESA since
the 1st of March, yeah.
How's it been so far?
It's been an absolute ride. I mean, it's been a phenomenally busy first 6 months and a real honour to take this portfolio on. I think this year in particular because we've had two major mission launches. So within the first month that I took up post, I went out to Kourou and we launched the JUICE mission, which is an epic mission. It has 10 complex instruments on board, and then really in three different categories: a geophysics suite, a remote sensing suite, and an in-situ suite that will actually study the Jovian environment, particle and radiation environment. And the goal of that mission is to look to see whether the icy moons of Jupiter, particularly Ganymede,
Ja, jag snabbspolade lite där, för vi har ju pratat så otroligt mycket om JUICE tidigare. Du minns vad det är för något?
Ja, absolut. JUICE är den som ska till Jupiter.
Exakt. Ja. Och undersöka de här månarna då som är skulle kunna ha någon sorts liv eller så.
Ja, precis. Jag vill bara flika in där att jag hade inte kunnat redogöra för hur NASA var styrt heller med alla olika typer av chefer.
Nej, det kan inte jag heller göra. Jag tror att det är, vi kommer komma in lite på det, men ESA är ganska på ett sätt styrt från botten. Så det är ju de här medlemsländerna, alltså forskarna och universiteten i de här länderna, som lägger fram olika förslag på projekt och så. Och sen tas besluten liksom nerifrån och upp på något sätt. Så idéerna kommer inte alltid från toppskiktet.
Det gör det väl aldrig.
det känns i alla fall mer kanske toppstyrt i NASA, men det är verkligen bara spekulation. Ingen aning. Efter att jag och Carol hade pratat ganska länge om JUICE så kom hon in på den andra höjdpunkten sen hon började på ESA i våras.
And then the other big high point of my first 6 months, of course, was the launch of the Euclid mission, which is the other extreme in some ways. It's to study the nature of the dark universe, so to study the nature of dark matter, dark energy, and try to explain why our universe is expanding, not just expanding, but actually accelerating that expansion, which takes us beyond the current known laws of physics. So that's also phenomenally exciting. That was launched on Falcon 9 from Florida.
Mörk energi och mörk materia. Två områden som vi har undvikit lite, känns det som.
Ja, de känns ju väldigt svåra att prata om eftersom det är så svårt att ens fatta vad det är. Intressant, och det hon säger är ju, det är det som är så intressant med rymden, att de ska dels se på varför den expanderar, men också varför den accelererar i sin expansion. Fattar jag rätt då?
Ja.
Ja, det är svårt att greppa.
Ja, jag kan lägga fram en liten teaser för det, för att just det kommer vi komma in lite på också i ett framtida avsnitt med en kosmolog från Belgien som heter Thomas Hertog. Och varför just expansionen av universum och accelerationen av den här expansionen har spelat lite roll. Så vi släpper det helt nu, så ja, slipper vi gå in på sånt.
Låter bra.
Så som du säkert förstår, så för att bli ESAs forskningschef så måste man själv ha en ganska gedigen forskningsbakgrund. Och det har Carol. Hon har publicerat massvis. Vad tror du att hon har forskat om?
Ja, bra fråga. Någonting om mikrober på Mars.
Vi lyssnar och ser.
Extreme physics, so you know the formation evolution of supermassive as well as stellar mass black holes and how black holes affect their environment and how the environment affects the black holes. Mm. And ultimately to understand galaxy evolution, stellar evolution and also the technology that pathway to develop to actually study those extreme systems. So I began life as a radio astronomer. I did my PhD at Jodrell Bank Observatory at the University of Manchester. So working with Fourier visibilities rather than images and studying hydrogen gas in galaxies and how galaxies revolve and rotate and how that gas might actually be funneled towards the supermassive black holes that we now know lie at the heart of all massive galaxies.
Mm. Så inte riktigt. Svarta hål och extreme physics. Det låter så otroligt bra, som en extremsport eller någon typ av MMA eller något.
Ja, jag håller med. Och det var många ord där som jag känner att här förstår jag inte mycket.
Nej, men hon pratade om olika typer av svarta hål. Så ja. Stellar massive och supermassive tror jag att det var. Så det är både då svarta hål som väger ungefär kanske som en stjärna eller som en stor stjärna och sen som är gigantiska och kanske är de som finns då i mitten av galaxer. Så finns det de här supermassiva svarta hålen som allting roterar kring. Och det är väl det här som hon har forskat mycket på och tagit fram också teknik för att kunna forska på ett bra sätt.
Mm.
Och det är ju en ganska typisk sån bra forskningskarriär att ha. Det finns mycket att kolla på. Senaste tiden får man väl säga att vi har lärt oss mycket mer om svarta hål just för att vi kan avbilda dem. Mm. Som man fick ett Nobelpris för och sen har man kunnat se kollisionen av svarta hål med hjälp av gravitationsvågor och så. Så det har ju, det fältet har ju kunnat expandera lite också på senaste. Men man får i alla fall inte bli forskningschef på ESA bara för att man är en framstående forskare. Man behöver också ha lite mer diplomatiska färdigheter.
And then, you know, more latterly, obviously, I was seconded into UK government, and so I worked in the Foreign and Commonwealth Office as the first woman chief scientific advisor, and then more recently as the chief international science envoy. So I was really able then to use science for diplomacy and support our ambassadors around the world to build new relationships through science across the whole of the science portfolio.
Så det hon gjorde var helt enkelt att hon var chef för olika utrikesdepartementsdelar och forskningen då i Storbritannien.
Mm.
Så hon var på, jag vet inte riktigt vad The Commonwealth är för något. Det låter ju väldigt daterat, men det inkluderar väl de gamla kolonierna på något sätt.
Ja, precis. Alltså, mina fördomar om forskare är att de kanske inte är så diplomatiska, utan att man är väldigt så inrutad i sin del av forskning och vill inte dela med sig och vill inte samarbeta, eller kanske man vill, men man vill gärna vara, ja men, armbåga sig fram liksom. Kanske eventuellt en unik egenskap då som gjorde att hon var lämplig då som forskningschef.
Min erfarenhet är ofta att det är precis tvärtom.
Okay.
Att många forskare som jag har pratat med och när jag själv har varit, men skrev min master och sådär, de som forskade på KTH då var jobbade väldigt internationellt och hade väldigt bra utbyte med andra institutioner, för man kanske inte hade alla instrument själva, man kanske inte hade finansieringen för allting, så då kunde man vara en del av ett annat projekt lite på sidan, få lite pengar, kunna göra klart sin egen forskning för att den hjälpte också någon annan grupp. Så det handlade lite om att pussla ihop allting för att få helhetsbilden. Men inom vissa fält kan jag tänka mig att det finns en stor konkurrens där man behöver vassa armbågar, självklart.
Säkert. Men intressant att det var att det, du vittnade om att det är precis tvärtom än vad jag trodde att det var.
Vi får ta med några doktorander kanske för att prata lite om klimatet.
Det låter bra.
I forskningsvärlden. Men om man kollar då på Carol Mundell, hon kommer in tidigare i mars till ESA och blir den nya forskningschefen. Har man då med sig en agenda? För att hon har ju då ett forskningsområde som hon gillar. Och hon kanske får man komma in och styra och ställa. Det hon sa om det lät så här.
I mean, I have deliberately set aside my own personal research portfolio. I think that's really important to show that I'm not biased in any way to any particular area. I am quite broad in my scientific interests, so I'm able to look across the whole portfolio and really support our member states' ambitions. The way we build the science programme in ESA is bottom-up, and so I don't come in as a director and direct the programme and say, right, we're going to do this particular kind of science because it's what I enjoy. We actually build that up from very rigorous peer review across all of our science community, and then it's competitive. And so what we then end up is a very balanced programme, everything from above the Earth's atmosphere in the solar heliophysics environment right out to the edge of the universe and the nature of space-time. I mean, you look at the history of the European Space Agency missions and how the portfolio fits together, it is a very diverse programme. It's a very coherent programme because of that bottom-up process, actually. And it's something that I looked at when I first came in. I reviewed all of our processes to see if they were fit for purpose and really took our processes to our programme committee and asked them to challenge us back. So they're our oversight body. And, yeah, we all concluded together that the processes work very well. You keep an eye on the processes to make sure that they continue to work well. And it's a very competitive process. I mean, you know, our scientists don't lack ideas. Our engineers and technologists are incredibly innovative and can invent new technology to deliver on our scientific ambitions. And so I think probably one of the hardest things is actually saying no to some missions and programs because, of course, we have a fixed budget.
Kan jag börja med att säga att jag tror att hon blev ganska passionerad här för att hon började gestikulera ganska mycket, vilket hörs lite i ljudfilen. Men som vi sa innan så handlar det ju om att hon har ju inte ens möjligheten att styra någonting, utan man bygger allting från botten upp, och därför blir det en ganska diversifierad forskningsportfölj som hon pratar om.
Mm.
Sen vet jag inte om jag gillar att det känns ganska skrytigt att prata om så här. Vi är superbra om man kollar på det genom åren, liksom hur vi gör allt möjligt och så.
Precis, men jag gillar verkligen idén med att det är liksom bottenstyrt.
Ja, men det känns ju som att det blir ett... Just när det är forskning så... Om man ska komma på nya idéer eller hitta någonting nytt... Så behövs det ju nytt folk. Och ja, när det kommer någon ny in i branschen börjar man ju på botten. Och då så kan ändå de idéerna nå fram och bli det som till slut blir ett rymduppdrag. Eller någonting liknande.
Mm. En miljard investering.
Och ESA har ju väldigt mycket forskning bakom sig. Vi har ju som sagt pratat om JUICE, som om ett gäng år är vid Jupiter. Vi har Euclid som vi pratade om tidigare. Vi har din favorit från förra säsongen, Baby Colombo.
Just det.
Baby Colombo som den egentligen heter. Och är på väg till Mercurius och sen massa annan gammal forskning och ny forskning som är planerad. Och sen så finns det ju självklart inte pengar till allt, som hon säger. Rymdforskare vill ju självklart forska ännu mer.
Precis.
Men sen finns det lite andra problem. För som vi har varit inne på så är det ju ofta samarbeten i rymden. Och samarbetspartners kan ju försvinna. ESA har samarbetat jättemycket med Ryssland till exempel. Men efter deras fullskaliga invasion av Ukraina så har ESA ställt in väldigt mycket planerade saker.
Yeah, I mean, I think obviously the war in Ukraine is, you know, a devastating development for the people who are affected by that. And I think it was right that the agency made the very principled decision that we would not launch the Euclid mission on a Russian rocket, which was the original plan. And instead we re-engineered under very tight time pressure to launch Euclid on time on a Falcon 9 SpaceX rocket. So indeed, you know, that war is, as I say, is devastating for the people it's affecting. We have been fortunate that I think across our science community we've come together to make sure that these missions continue.
Alltså, ett exempel hon tar upp, det är Euclid-missionen som då ska undersöka mörk energi och mörk materia. Ett teleskop som ganska nyligen levererade sina första bilder också. Det teleskopet skulle skjutas upp av en rysk raket, men istället blev det SpaceX. Vet du varför Europa inte bara sköt upp det med en egen byggd raket?
Fanns ingen kanske?
Ja, helt rätt.
Ja.
Så tidigare har Europa haft en stor raket som heter Ariane 5. Och det är den senaste liksom, stora europeiska raketen. Den pensionerades i somras.
Så var det.
Och nästa version är försenad. Så Ariane 6 har det varit snack om länge. Och det bara förflyttas framåt och framåt. Och det har orsakat lite problem ändå, får man ju säga. Sen finns det en annan raket också som utvecklas i Europa som inte heller går något bra. Så det är just privata bolag som gäller. Man måste vända sig till sådana, och då är det just SpaceX. Det är typ de som klarar det här idag.
Ja, jag förstår. Men det finns ingen sån, om man tänker historiskt, då har ju rymden varit någon sorts kapplöpning mellan USA och Ryssland. Det finns ingen liknande liksom, rivalitet mellan då ESA och NASA, alltså nu SpaceX då, alltså USA och Europa då istället.
Inte så mycket skulle jag säga. NASA och ESA är väldigt nära i samarbeten istället. Så de flesta stora rymduppdrag, de hjälps åt där.
Mm.
NASA har sin jättestora raket som heter SLS. Men den har man använt, är det bara en gång nu, än så länge, med Artemis 1. När man då sköt upp en rymdfarkost som åkte tom runt månen. Och snart är det dags för Artemis 2. Så den raketen är utvecklad för just Artemis-programmet. Medans SpaceX har sin Falcon 9 och ja, snart kanske då Starship och mer pålitlig eller återkommande uppskjutning. Så även NASA använder SpaceX för att ta sig till rymdstationen till exempel. Men det här samarbetet med privata bolag, jag frågade om det är fördelaktigt eller om det finns nackdelar.
I think it's both and. I mean, you know, our agency has been very clear, and Joseph Aschbacher himself has been very clear on two points, really. First of all, we have a launcher crisis in Europe. I mean, Joseph said we need to wake up. And I think our launcher community has taken that very seriously. Ariane 6, as you say, the teams are working very hard to get Ariane 6 ready, and I'm confident that they'll be successful. They're incredibly clever engineers, and they're working very hard to solve these issues. And they need to solve them well. You know, that's why we're taking care, because this is hard. Space never gets easy, even though sometimes we make it look easy. It's always hard, and therefore it needs to be right. And, you know, we're hopeful that next year Ariane 6 will fly, and we hope with an Earth observation satellite, as its Virgin flight. And then the science programming, I don't have a mission that needs to launch this coming year. We have our missions ready, you know, for subsequent years. And, yeah, we're there in the queue as customers. But I think what we're seeing across Europe is a real appetite to develop a new model for launchers and a very diverse ecosystem, because there are many scales of payloads that need to be launched. And when we develop the science program, we're also developing programs not just for the next few years, but for the next few decades. So we're having to look and think, what will the launcher landscape across Europe be like in the 2040s and the 2050s?
Jag kan ju säga det också, att Ariane 6 utvecklas av Ariane Space, tror jag de heter. Det är ju inte heller liksom ESA-ägt bolag, så det är ju på något sätt ett privat bolag som andra företag och nationer också då kan köpa in sig på för att i framtiden skjuta upp saker. Men jag tycker inte att hon helt går in på det här samarbetet med privata bolag, om det finns vissa nackdelar eller fördelar. Men hon nämner ju ändå att det finns en aptit för att utveckla nya raketer. Och att det verkligen behövs, att det är en kris i Europa.
Ja, alltså om vi inte har någon så måste vi sätta fart, låter det som.
Ja, nej, men det handlar ju lite om det, att rymden blir ju en större och större marknad. Det är allt fler aktörer som vill vara där. Och att just de här åren inte ha en egen raket som Europa och som rymdorganisation då, att ja, men man vill verkligen inte tappa den marknadsdel som man kanske redan har tagit och den plats som man har och vill fortsätta ha.
Nej, alltså det är ju dålig tajming ju.
Verkligen.
Men en fråga där bara. Hon sa i början att Joseph sa att de måste vakna. Vem är Joseph?
Det är generaldirektören för ESA, okay. Joseph Aschbacher.
Ah, ja.
Så han är liksom högsta hönset. Men om vi då ska lita på det hon säger, så är ju ESA bottenstyrt. Han kanske är lägsta hönset.
Precis.
Nej, men han åker runt väldigt mycket och är med på mycket möten och mycket press och så. Är väldigt insatt i rymdvärlden så. Men han ansvarar ju då inte för forskning eller så, utan mer ESA som organisation. Och det här med att det finns en aptit då i Europa att utveckla nya sätt att skjuta upp nyttolaster, satelliter, rymduppdrag, det kan vara ganska bra, för vi i Sverige står ju redo och väntar här med S-Range. Vi har en rymdbas där vi kan skjuta upp satelliter ifrån. Det invigdes, ja, men tidigare i år. Inget har hänt. Vi hade värsta ceremonin och istället för att då kunna skjuta upp en raket så sköt man upp en animerad raket.
Är det så? Fan, det har jag missat.
Det finns ett klipp, jag tror att det är Christer Fuglesang står och räknar ner från 10.
Mm.
Och sen sätter de igång en film. Och så är det en raket som åker upp animerad.
Ja, det är deppigt.
Lite så. Man hade ju hoppats på att vi skulle ha fått upp den första satelliten nu då. Eftersom att det snart har gått ett år sedan vi invigde den nya då delen av Esrange.
Ja, och vi tävlar väl lite med Norge här, om jag inte minns fel.
Yes, Norge har en liknande förmåga under uppbyggnad. Men fördelen med det då är att de står ju också utan raket.
Ja.
Det är brist på raket. Det är helt enkelt.
Precis, vi kanske kan dra en liten fördel av att vi är med i EU. ESA kanske inte har så mycket med EU att göra, men vi får inte bli slagna av Norge hur som helst.
Nej, vi får se till att det blir av snart helt enkelt.
Ja.
Men hur viktigt tror Carol Mundell då att Esrange förmåga kommer att vara?
I think it will be very important. I mean, there's a whole ecosystem of science. I mean, from a science perspective, there are many other reasons for launching satellites. And I think the Swedish capability will be critical in that, to provide that diversity of choice across Europe, both commercially, both for our scientists. I mean, our university groups, if it's a student project you want to launch, maybe you build a CubeSat. That also is really important.
Jag hörde inget ljud av gestikulering, så jag anar att hon inte var så hypad när hon pratade om Esrange.
Nej, men det kanske, hon kanske där hade lyft händerna från bordet, ja, och var så otroligt taggad.
Mm.
Men det är ju så, som hon säger, att det finns behov av alla möjliga uppskjutningsplatser. Från Esrange kanske vi inte kommer skjuta upp några James Webb-teleskop eller de här största satelliterna eller delarna, utan det kanske är mer det som är forskning eller studentforskning till att börja med. Det är lite mindre satelliter, det är sånt som är väldigt viktigt men som inte ska lika långt. Men huvudsaken är väl att vi bara får igång det.
Ja, jo, precis. Men apropå typ James Webb, skulle James Webb kunna skjutas upp från Esrange eller är det liksom för litet?
Jag vet faktiskt inte, men jag tror nog att det är för litet.
Mm.
Jag tror att tanken är att vi just ska kunna skjuta upp satelliter. Och James Webb skulle ju väldigt mycket längre. Så där drog man ju till med en stor smäll eller en stor raket för att liksom få det här jättepaketet att kunna segla iväg bort mot den här andra Lagrange-punkten där teleskopet nu är i omlopp. Och det gör ju, 1,5 miljoner kilometer bort eller sådär.
Mm, runt hörnet.
Exakt. Medan de här satelliterna från Esrange, tanken där är ju att de just ska vara satelliter och vara i omlopp runt jorden och lite närmre. Så då behöver man ju inte samma kraft upp. Och då behöver man inte heller bygga en lika stor platta därifrån man skjuter det. Och de här uppskjutningsplattorna är ju också väldigt avancerad teknik. Det kan man ju tänka bara med när Elon Musk försökte skjuta upp Starship senast. Det första försöket, då sprängde de ju hela den plattan i stort sett. Vilket folk har kommenterat, men de var ju så himla glada över att det var så lyckat. Men om man kollar på videos så bara flyger det betong åt alla håll, och det var ju inte meningen riktigt.
Nej.
Vi har ju pratat lite om samarbetspartners och att ESA har ganska många sådana. Och en av de här är ju som sagt NASA. Och där sitter Nicola Nikki Fox. Och hon har samma position som Carol Mundell har här i Europa.
Yeah, NASA is a very important collaboration partner for us. I mean, ESA and NASA are the two big international space agencies. We also work closely with the Japanese space agency, JAXA. And we also have a mission in preparation with the Chinese Academy of Sciences from the ESA perspective. So yeah, it was really exciting to see Nikki. She took her post up, I think, 3 days before me. First ever women in both of these senior positions in our agencies. And we had a bilateral in March. I went out to Washington to speak at the National Academies of Science Space Week, and we had a bilateral with our teams there, so that was really nice to get to know Nikki. We didn't know one another previously, we knew of one another, but we hadn't met before, so that's really exciting.
Här var det lite mer handrörelser igen.
Ja, förstår.
Men ja, så som hon säger så samarbetar ju då ESA med NASA, med JAXA, lite med Kina ibland, Även Indien och sånt tror jag. Och just NASA då är ju jättestora. Och som hon nämner är ju det här första gången det är kvinnor på båda de här positionerna.
Mm.
Vilket, ja, men man kan väl tycka att det är tid för det. Och de har Precis. Båda gedigna forskningsbakgrunder och är väldigt skickliga forskare och bra på att prata med folk, vilket man behöver vara, tycker jag, när man ska ha en sån här roll.
Alltså prata om vad då?
Prata om forskning, prata med folk. Lite så. Jag har faktiskt för Ny Teknik intervjuat Nikki Fox också tidigare, och innan hon hade den rollen. Och hon var också väldigt så social, öppen med att prata om saker och svara på frågor. Det är väldigt skönt, tycker jag, när man går in i ett rum och den man pratar med vill prata tillbaka.
Ja, det underlättar ju. Men hur, alltså, menar du typ att det är bra för att då kan de åka runt och liksom få in mer pengar till organisationerna? Eller är det bara så här, ja, berätta att man finns för att få in folk i framtiden? Eller?
Men det kanske är en liten mix jag tänker på. För just att vara bra på att förmedla ett budskap när man står på scen är viktigt. När det just handlar om saker som är abstrakt, som rymdforskning eller så. För varför ska man bry sig egentligen? När det är något som inte kommer påverka oss här på jorden, då måste man övertyga någon om det. Och är man forskningschef på en sån här stor organisation som använder jättemycket pengar, då måste man kunna sätta ord på varför något betyder något.
Ja, rimligt.
Och där tycker jag att det har varit bristfälligt i många fall. Jag har inga direkta exempel, men ibland när man hör högt uppsatta ämbetsmän eller så prata om just forskning, varför vi ska göra något, så blir det lätt lite torftigt och torrt. Men jag tror att det finns en fördel i att just vara bra på att snacka.
Mm.
Sen finns det ju en risk att man pratar för snabbt och för mycket.
Ja, såklart. Men ja, men absolut, hellre någon som kan sätta ord på forskningen än någon som pratar XYZ liksom.
Lite så. För att återgå lite till NASA också, så har de haft lite problem med sin budget. Det har varit snack om ganska rejäla indragningar på pengar. Saker kostar allt mer. Men varför ska man lägga pengar på vissa forskningsuppdrag som inte riktigt tar sig framåt som de ska? Och det här är ju också något man kan förstå när allt annat kostar allt mer pengar. Med inflation och, ja, det känns ibland som att vi har en kris på ingång.
Well, I mean, our ministerial 22, despite the fact we had the cost of living crisis, we had the war in Ukraine, you know, the budgets were uplifted on average across the whole of the agency 17%. Sweden uplifted their budget contribution by 30%. And I think there is, you know, universal recognition across our governments that space is a growth sector. And you know, Europe needs to be there. It's not a place that you would want not to be a major player, particularly because Europe has such a strength there.
Så det hon säger här egentligen är ju då, NASA kanske har problem, men ESA har det inte. Vi har, trots att kostnaderna för boende, trots att det är krig i Europa, höjt anslagen till ESA. Och som du hörde, Sverige har höjt sitt då bidrag eller sin del med 30%.
Ja, det måste det ju vara, för jag antar att det var inte lite pengar vi la där innan.
Nej, jag borde ha kollat upp en konkret siffra, men det är väl i runda slängar hundratals miljoner.
Mm.
Det är där det brukar ligga. Och det här har säkert att göra med att Marcus Mant ska upp i rymden.
Just det.
Jag skulle gissa att det är något där som gör att just i år då har anslaget varit högre.
Kul att det plöjs ner pengar i rymdindustri.
Du känner så då? Du känner inte liksom, varför lägger vi pengar på det här när smör är dyrt?
Ja, så jag hade jättegärna tagit ett smörbidrag också, men det finns så mycket att upptäcka och utforska, och eventuellt måste vi ju i någon avlägsen framtid hitta en ny planet att bo på, så det är väl bra att vi börjar någonstans.
Det är härligt att det är ditt slutmål med att utforska rymden. Hitta en planet någonstans. Så,
ja, precis.
Som någon någon gång ska kunna bo på.
Ja, vi måste ju leva någonstans. Och framtidsutsikterna för planeten jorden är ju inte bra. Så att vi måste ju.
Du
you know, the sky is for everyone. You look up and you think we're on this tiny planet and this vast universe. You know, the universe is 13.8 billion years old and we're transient beings for a tiny fraction of that, you know. Use your life well. And, you know, what a great country in order to make that choice for a career that is stimulating, exciting and also very collaborative. I think that's what's really exciting about it, that you have this base in this, you know, very diverse country where you can choose your path and you can choose the impact you want to make. But through science and technology and space engineering, you're going to do that in a wider family. You know, you're going to have friends and colleagues and, you know, trusted collaborators throughout your career across Europe and around the world. So it's, for me, it's an incredibly inspiring career. And there are so many different pathways into it as well.
Jag kommer liksom aldrig nå upp till den energinivån och den liksom livsglädjen som hon snackar om. Att så här, alltså hon använder ditt liv väl. Man typ, ja, jag försöker bara ta mig igenom det. Nej, men inte riktigt. Men ja, det är någonting. När man är ute på så här, personer i den positionen som... Är hon britt, eller?
Ja. Ja.
Det är någonting med en energi som inte riktigt finns här. Hur känner du själv?
För varje gång jag får prata med någon som har en sån här roll eller jobbar inom just rymdbranschen så får jag en otrolig framtidstro. Det är en sektor där folk brinner för något och ser framtiden som ganska ljus. Och det är väldigt upplyftande, tycker jag. Sen klart, det kan vara en ganska stor kontrast till mer vardagliga eller händelser på jorden. Men, ja, men jag blir ändå påverkad av det och ja, kan känna att det här är något för mig.
Bra.
Stort tack för att ni har lyssnat på det första avsnittet från säsong 2 av Intergalaktiskt. Podcasten görs av Ny Teknik och klipps av Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs snart igen med mer från universum.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.